Ja, Guds frid allesammans. Hör ni mig? Det var bra det. Tack för senast. Det var så fint att vara här. Var det 3 veckor sedan, sa du? Ja. Och nu är vi samlade på nytt. I samma härliga namn som vi var samlade i då, nämligen Jesus namnet. Och samma ämne har vi ju, bön som når till Faderns hjärta. Och vi slår upp i Matteus evangeliets 6:e kapitel. Matteus 6. Och jag läser där i Jesu namn. Vi koncentrerar oss till den 5:e versen. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. När Jesus undervisar här i bergspredikan om bön så tar han ett varnande exempel. Han börjar med det. Han säger, när ni ber ska ni inte be som hycklarna, de religiösa, de skriftlärda, de fariseerna. De ber bara för att de ska bli sedda av människor. De ska få människornas välbehag och människornas berömmelse. Nej, när ni ber, då är det inte människorna som ska ge er belöning, utan det är Gud som ska ge er belöning. Och jag tycker att det är en intressant liten tanke, att när vi ber så vill Gud belöna oss. Och det har en del kristna lite svårt med, för de säger, men jag är inte värdig att få någon belöning och så där. Vi är så ödmjuka, tror vi i alla fall. Så någon belöning ska vi väl inte ha. Men varför ber vi då? Vi ber väl för att få svar. Och det är belöningen. Alltså bönesvaret är belöningen enligt den här texten. För att om du ber för något konkret så ska du inte stå i gathörnen och be för att människorna ska se dig. Då är det en belöning, men det är inte den vi söker. Utan vi söker en djupare belöning, nämligen att Gud ska svara på våra böner. Och då ska jag inledningsvis berätta för er några saker som bön inte är. Om vi sen så småningom ska fundera på vad bön är för någonting. Att bön är en kraft, det vet vi. Man talar om bönens kraft. Och då ska vi säga att för det första så är det inte en verbal kraft. Det är nästan så jag tror att en del uppfattar det så, för de skriker alltid när de ber. De ber så högt så att de tror minst att Gud är lomhörd. Höga decibel, det är inte nog. Det räcker inte. Utan Gud vill att vi ska bedja, men inte där själva bönen blir en verbal kraft. Det vill säga vårt sätt att formulera oss. Det kan också innebära att jag formulerar mig vackert eller fint eller poetiskt eller religiöst. Och att själva grejen ligger i min formuleringskonst. Utan det är någonting helt annat som biblisk bön är. Det är det första. För det andra så är det heller ingen kulturell kraft. Du vet att vi skapar ofta våra kulturer också i våra församlingar. Jag är ju pingstpastor som ni vet, och jag har ju fått vara med i många år och skapat den kultur som vi har i pingstförsamlingarna. Och går vi till någon annan slags församling så har de sin kultur. Och någon liten frifräsig predikant kan säga, vi har inga kulturer, halleluja. Det har ni visst. Alltså man behöver inte vara en fri församling många veckor förrän man har fått sin kultur. Alltså man profilerar sig på ett eller annat sätt, och det är det som är kulturen. Jag har sagt någon gång, och jag kan väl säga det här också ikväll, att om du sätter på mig en ögonbindel och så för du mig till någon kyrka fast jag inte vet vart. Och så kommer vi till ett bönemöte och så ska du fråga, vad är vi för slags kyrka? Och så när de börjar be så ska jag svara, tror ni jag klarar av det? Ja, jag tror nästan det. För du mig till Frälsningsarmén, då kan jag precis säga, det här är Frälsningsarmén. För de låter på ett speciellt sätt när de ber. Och för du mig till Livets ord eller något liknande, då hörs det på lång väg vad det är för någonting. Och kommer du till en luthersk kyrka så kan jag nog höra det också, eller katolsk kanske. Det blir kanske problem om du tar mig till en pingstförsamling, för där hörs det ingenting. Nej, nu var jag dum. Förlåt. Förr i världen var vi lite mer högljudda, men nu ber vi stillsamt och bra. Och det är säkert jättefint. Så det handlar inte om att bönen är en kulturell kraft. Det är inte våra bönedialekter och böneord och om vi böjer knä eller sitter eller står eller faller till golvet och ber. Eller det spelar ingen roll. För Gud svarar inte mer på bön för att vi bär oss åt på ett visst sätt. Jag kan berätta för er att min bästa form att be, det är att gå. Bönepromenad brukar jag kalla det för. Och jag säger inte att jag ber så mycket, men när jag gör det, då känner jag att min bön kommer, så att säga, i funktion. Om jag böjer knä och ber, då somnar jag snart, för då blir man så trött att ligga på knä och be vid en stol. Alltså, det är ingen bra böneform för mig, men ni som är pigga och duktiga kan ju göra det. Men att ta en bönepromenad, då känner jag att då hittar jag för det som passar mig. Och ingen form är biblisk framför någon annan. Utan vi kan glömma det här med former för bön. Det är innehållet av bön som når till Faderns hjärta. För om du tvingar mig att böja knä och ligga där i 2 timmar och kämpa med sömnen till slut, så är det ingen form som når till Faderns hjärta. Eller om du ber mig stå med upplyfta armar i 1 timme, då får man ju ont i armarna och då tänker man mer på det än på bönen. Utan du måste hitta den böneform där du är mest överlåten åt Gud och där din bön når till Faderns hjärta. Och då spelar det egentligen ingen roll vad det är för kulturell form, utan den når fram. Det var det som var det viktiga. Det tredje som jag skulle säga inledningsvis, det är att bönen aldrig får bli en religiös kraft. Vi har ju så lätt för att göra allting religiöst. Du vet att om du träffar folk utanför kyrkan, ofrälsta människor ute i samhället, så säger de att du är religiös, för du går i en församling och du tror på Jesus, då är du religiös, eller hur va? Men de är lika mycket religiösa de också. Därför att religiositet har egentligen inget med frälsning att göra. Utan du kan vara religiös utifrån en buddhistisk religion, eller en muslimsk, eller en kristen, eller någon afrikansk voodoo-religion eller något sånt där. Det är det religiösa. Och alla människor är religiösa. Det påstår jag. Jag säger inte att alla är frälsta och pånyttfödda, för det är de inte. Men religiösa. Därför att när Gud skapade människan, så inblåste han sin livsande i människans kropp. Och från den stunden har vi ett religiöst arv. Vi längtar efter Gud och vi söker Gud. Och vart man kommer i världen, även i de innersta delarna av Afrika eller Australien eller något land långt bort, dit aldrig någon missionär har varit, så bygger de altaren och offrar åt någon gud. De har aldrig hört talas om att det finns någon gud eller någon bibel, men de offrar ändå, för att det är inlagt. Man bär det i sitt hjärta, det där att man måste tillbedja Gud. Och det säger mig att alla är religiösa. Sen kan det där få olika uttryck. En del får uttryck för sin religiositet i kyrkliga sammanhang. Andra får det i sporten. Du vet, när man går på en hockeymatch, en del de skriker värre. Det finns ingen i det kristna sammanhang som skriker och härjar som de gör där. Eller andra kanske får utlopp på andra sätt. Men man har ett behov inombords att uttrycka saker och ting utifrån en religiös längtan. Och då har man idoler i hela ungdomsvärlden. Där är massor med idoler. Kom in på ett tonårsrum hemma i någon genomsnittlig villa här i samhället. Ska du se vad mycket affischer det är på väggarna. På de mest förfärliga orkestrar. De ser ut som jävlar allihop där ibland. Jag har sett såna där affischer. Det är deras idoler alltså. Och idol, det, om man pressar det ordet, så är det någon man tillber, någon man älskar, någon man vill uttrycka sin vördnad inför. Och idag finns det alltså ett religiöst mönster i ungdomarnas sätt att uttrycka sin innersta längtan. Men det går inte alltid till Jesus och det kyrkliga sammanhang, utan det går väldigt mycket i den moderna ungdomsmusiken. Jag tar en sak till, och det är att bön enligt Bibeln får aldrig vara en kyrklig kraft. Bön har ju blivit väldigt kyrklig. Det tillhör liturgin i kyrkan och man ber sina böner. Och i svenska kyrkan, katolska kyrkan och kanske vissa frikyrkor också för den delen, så ska man stå upp och be, och man ska sitta och be, och man ska gå till altaret och be. Och det är väldigt mycket regler omkring bedjandet alltså. Och jag vill inte kritisera det, för det finns säkert en liturgisk tanke bakom allt det där. Och för de som uppskattar det så är det säkert är fint och bra på många sätt. Men det är inte det som Nya Testamentet undervisar oss om. Att det finns alltså kyrkliga regler för hur bönen ska gå till. Den bön som når till Faderns hjärta, den är inte kyrklig i en genuin mening. Utan den handlar mer om helighet. Och där glider jag in på huvudämnet ikväll när jag säger att heligheten är rummet för den bön som når till Faderns hjärta. Det är alltså inte världslighet utan helighet. Det är inte kyrkligt utan heligt. Det är inte kulturellt anpassat utan det är heligt. Heligheten står alltså för dimensionen av kristen bön. När vi pratar om det nu, om heligheten, så tänker jag mig helgelse. Kommer ni ihåg vad Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 5:23? Fridens Gud själv helgar oss till hela vår varelse, så att vi kan bevaras rena och helbrägda jorda när Jesus Kristus kommer tillbaka. Alltså det är fridens Gud som helgar. Kom ihåg att Gud är helig, och det han gör, det utgår från hans helighet, det vill säga han helgar oss. Och då har jag mött genom alla år ibland lite egendomlig undervisning om helgelse. Alltså jag kan inte säga det så konkret, men jag har genom kanske mest förr, att om man bara såg ut på ett visst sätt då var man helgad. Om man tyckte på ett visst sätt, precis som pastorn och äldstebröderna, då var man helgad. Va? Och om man var lydig i församlingen och inte var uppstudsig i någon fråga och inte ifrågasatte något, då var man helgad. Var står det i Bibeln? Det finns väl inga sådana bibelord alls. Utan helgelse, vet du vad det är för någonting? Det är helighet från Guds faderns hjärta i rörelse. I riktning mot mitt hjärta. Det är helgelse. Inte beteenden. Inte att göra en massa saker. Eller att inte göra. Utan helgelse, det är att Guds karaktär, som är helighet, är i rörelse. Från Faderns hjärta och in i mitt hjärta. Och nu när vi pratar om bönen, från mitt hjärta till Faderns hjärta, så har den rörelsen två linjer alltså. För att nå Faderns hjärta med bönen, så måste jag först bli nådd av Faderns helighet. Från hans hjärta till mitt hjärta. Och då föds någonting i mitt innersta som ska nå tillbaka till Guds Faderns hjärta. Nämligen bönen som når hans eget hjärta. Det är en växelverkan alltså. Och därför när vi talar om helgelse, så låt oss en gång för alla göra upp med den helgelse som bara stannar vid beteendemönster och utseende frågor och kultur och sånt där. Utan det är snarare helighetens karaktär från Gud som drabbar mig för att jag också ska nå tillbaka till Guds hjärta med min bön. Jag sa nog lite förra gången, tror jag, om bön som är relaterad till Fadern och hans hjärta. Och jag ska bara ta några saker om det, för att jag tror jag nämnde lite om det. Men mest förra gången talade vi här om det fördolda rummet, det kommer ni ihåg. Bönen som det fördolda rummet, som inte bara får vara ett fysiskt rum, utan det är mitt hjärtas rum, det är min ande, det är min själ i någon mening, men mest min ande. Och det är mitt hjärta som Paulus talar om så mycket, det är det här inre rummet. Men när jag säger att min bön, den ska relateras till Fadern och hans hjärta, så läser jag i Filipperbrevet 4:6. Jag tar bara denna enda lilla vers. Filipperbrevet 4. Och så är det den sjätte versen, ja. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan, bön med tacksägelse. Här ser ni att det är Gud som står i centrum för mitt böneliv. Gör er inga bekymmer. Det är det mänskliga alltså. Tänk bort det. Begränsningen, dina bekymmer, allt det du skapar med du bara surrar runt i din tanke om allt som finns. Va? Utan släpp fram Gud i din bön istället. Gör er inga bekymmer för någonting, utan tillåt Gud. Bön som når till Guds hjärta. Tillåt Gud att få veta hur du har det i ditt hjärta. Så att ditt hjärta med allt den splittring och den kamp och den nöd som kan finnas där, att det når till Faderns hjärta precis som det är. Utan att göra till det eller förbättra någonting eller ha på någon make-up. Utan precis som ditt hjärta är. Med din ångest, din sjukdom, din nöd, din glädje, din framgång, dina misstag. Allt alltså. Precis så som det är. Få nå till Faderns hjärta. Då kommer han att hjälpa mig. Det tycker jag är härligt. Då hjälper han mig. Så ser jag här i Filipperbrevet 4:6 tre intressanta ingredienser i bönelivet. Det finns flera i Bibeln. I alla fall två till finns det då. Vi ska titta på dem lite grann bara. När jag ska nå till Faderns hjärta enligt Filipperbrevet 4:6 så ska jag inte låta bekymren prägla mig, för då når jag aldrig fram. Då gräver jag ner mig. Utan underförstått, här ska tron på Gud få hjälpa mig att nå fram. Och då är den första ingrediensen av bön, det är åkallan. Det är en intressant undervisning. Vad är åkallan? Jo, åkallan det är en form av bön. Jag brukar säga att det är en ingrediens av bön. Är det någon av er som kan baka sockerkaka? Nej, ingen. Kan du till och med? Då ska vi sätta det på prov lite nu. Vad ska man ha för att baka sockerkaka?
Man ska ha två ägg.
Två ägg, är det sant det? Ja, han är på rätt väg va? Två ägg, aha.
Och sen tar man 2 deciliter socker.
Är det sant? Du får godkänt än så länge. Ja.
Och sen tar man 2,5 deciliter mjöl.
Mjöl?
Mjöl, ja. Vetemjöl.
Är ni med på det? Okej.
Okay. Sen tar man 1,5 teskedar bakpulver.
Ja, det verkar vara öppet fortfarande för dig här. Okej.
Okay. Och sen måste man ha lite vätska i också. Jo, har jag sagt vatten eller mjölk?
Nej.
Ja, vatten, det ska man nog göra. Om man ska ha mjölk eller vatten vet jag inte, men...
Det spelar ingen roll.
Hur mycket ska jag ta av det? Jag tror till lagom konsistens, för att säga. Men jag,
ja, du får pröva det fram.
Jag tar ett par deciliter där också.
Är det klart nu eller?
Lite grann vaniljsocker. Eller citronskal.
Jaha. Är du färdig nu eller?
Ja, och sen in i ugnen.
Ja, men vad gör du först med det? Innan du får...
Rör ihop det.
Rör ihop det, ja. För så mycket begriper jag att man måste röra ihop det, va? Så nu har du rört ihop de här 5-6 olika ingredienserna till en smet och så in med det i ugnen.
Ja, häll upp det i en form först.
Ja, det måste man. Ja, det är klart att du får inte slänga in det på så, utan det måste vara en form. Alltså, vi ska lära oss någonting här att baka sockerkaka, för jag har ju avslöjat att jag är fullständigt oduglig på sånt. Det är min hustru som sköter den sidan i vårt hem. Men i alla fall, det var många olika ingredienser för att få en helhet som blir... en god kaka eller en sockerkaka, va? Och precis på samma sätt är det med bönen. Du rabblar ju upp här mjöl och mjölk och socker och allt vad du sa. 4, 5, 6 saker sa du nog, tror jag. Så är det med bönelivet. Vi ska nu inte baka sockerkaka, utan vi ska ta fram: hur kan mitt böneliv nå fram till Faderns hjärta? Då måste vi först ha åkallan. Det är en av de bitarna du sa. Men nu är vi på bönelivet, då är det åkallan. Och åkallan, det är en form av bön som talar om, nämligen, ett hjärta i nöd. Åkalla mig i nöden. Så. Ja, där har vi ett bibelord. Vet du var det står någonstans? Inte jag heller. Jag har glömt det, men det är väl i Saltaren låter det som, va? Ja. Alltså, åkalla mig i nöden, så ska jag få hjälp. Alltså, åkallan är en böneform när jag befinner mig i nöd. Och i Jona bok, det första kapitlet och några versar, jag tror det är första i alla fall, det står kanske i andra också. Där står det om Jona när han var i den stora fiskens buk. Uppäten av en fisk, det måste vara förfärligt. Det måste vara ett dåligt läge att vara i en fisk, en stor fisk. Alltså det skulle inte jag önska mig. Utan jag är glad att jag slipper vara där. Men då säger han, när jag var i den stora fiskens buk så åkallade jag min Gud. Det står inte att han tände ljus på altarbordet och hade en liten fin from bön i en andakt där inne bland inälvorna eller matresterna i buken. Utan där var det bara läge att ropa. Åkallan alltså. Det var en sån nöd. Det var en sån panik. Det var så oerhört jobbigt för honom i fiskens buk. Så det var bara att ropa ut, skrika ut den djupaste nöd. Bönen har en form nämligen av att få ropa ut när jag har nöd. Och det kan vi säga varann, att om vi skulle få sån där djup nöd över något i våra egna liv eller i våra sammanhang eller i vår församling eller vad det nu är för någonting, Gud kan lägga en nöd, då är det underbart att få åkalla. Och till och med står det i Hebreerbrevet 5 att Jesus frambar under sitt livs dagar på jorden böner och åkallan till den som kunde hjälpa honom, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Alltså Jesus fanns i en ångestsituation och då åkallade han ropade. Nu kanske det gällde många situationer i Jesu liv, men framför allt så gällde det Getsemane, det tror jag. För där i Getsemane kampen så hade han en sån fruktansvärd ångest och en sån djup nöd. Så där var det inte bara att bedja fina böner, utan det bara, jag tror han bara ropade ut medan han svettades blod alltså. För det är vad Bibeln säger att han gjorde. Så jag ser alltså att åkallan är en av de här ingredienserna. Men det blir ingen sockerkaka bara av socker. Det lärde vi oss nyss i den här lilla lektionen vi fick, va. Och det blir inget böneliv om vi bara har åkallan. Jag vill säga ärligt att den människa som bara åkallar varje dag hela sitt liv, det är en brist. Då måste man hitta Guds väg till en andlig balans i det kristna livet. För Gud vill inte att du bara ska åkalla jämt. Han vill att du ska använda alla de här ingredienserna när du ska få ett varmt och härligt gott böneliv, precis som den där sockerkakan ska komma till, va? Och bakas. Så nu går vi till nästa ingrediens i bönelivet här. Och då läser vi här alltså i Filipperbrevet 4:6. Det är bön. Samtidigt som vi kallar alltihop för bön, eller då kallar vi det för bönelivet, så är bönen också en ingrediens. Och det är den ingrediens som vi benämner så här, att jag har ett konkret behov. Jag vet vad det är för något. Och jag säger det till Gud i min bön. Gud, ge mig hälsa. Ge mig läkedom. Ge mig pengar. Ge mig frid. Ge mig någonting. Vad det är för något. Det kan vara massor med saker. Och när jag ber konkret över en sak, då är det en ingrediens i mitt böneliv. Det är inte åkallan. För det är inte så att jag har den där djupa nöden. Jag har inte ångest, utan det är mer ett sakligt böneämne som jag lyfter fram inför Gud. Då är det bön. Då ska det blandas, de här olika nu. Det mixas ihop till ett böneliv. Där en period i livet så är det mest den ena. En annan period i livet så är det kanske mera andra ingredienser som tar över. Men det mixas alltså ihop till ett, vad vi kallar för böneliv och bönefunktion. När det gäller bönen som en ingrediens för bönelivet, så har vi också fått hjälp av Herren med det som vi kallar för tungotalet. Paulus beskriver tungotalet i första Korintierbrevet 14. Där kan ni läsa i början om ni skriver upp så. Så talar han om att när vi profeterar, så profeterar vi för hela församlingen så alla begriper. Men när jag talar i tungomål så talar jag till Gud. Det vill säga, mitt hjärta talar till Guds hjärta i det som kallas för tungotal. Och det betyder att tungotalet kan ju vara ett profetiskt tal. Men för det mesta så är tungotalet ett bönetal eller ett bönespråk. Där den andra ingrediensen som vi kallar för bön, den är alltså min bön till Gud som nu är, har en motor eller har en energi av den helige andes nådegåva som är tungotalet. Och nu helt plötsligt börjar jag be till Gud i den andra ingrediensen bortom mitt förstånd. Det är väl fantastiskt. Nu ber jag i anden. Och när du beder i tungor, och det gör du mest för dig själv skulle jag tro att du gör, när du är helt ensam eller kanske i mindre bönemöten, jag tror inte att man ska be så väldigt mycket tungor offentligt kanske, då ska det i så fall uttyda, säger Paulus. Men det mesta tungotalet, det sker mellan mig och Gud. Och då är det så att då kan jag be om fantastiska saker. Fast jag vet inte. Det är bara Gud som vet det. Det är anden som manar mig att bedja så att jag når till Faderns hjärta med det som är mitt behov. Jag vet inte behovet, men Gud vet det. Och mitt undermedvetna vet det. Men jag ber utifrån en kunskap som den helige ande planterar in i mitt hjärta. Så jag vill uppmuntra dig att tala i tungomål, du som har den gåvan. Och gör det mest när du själv, tror jag. Jag tror att det är en vishet att säga så. Jag menar, en del predikanter, de talar väldigt mycket tungor. De kan nästan inte säga en predikomening för det kommer lite tungotal. Och sånt där kan lätt bli en jargong. Alltså, det kan bli en grej att man bara gör så där. Va? Frågan är, vad har det för betydelse? Jo, i ett stort möte, då ska tungotal översättas så att vi får reda på vad det är. Men i den naturliga funktionen av tungotal, det är mitt personliga umgänge med Gud i min bön. Och då är tungotalet en turbo. Det var väl ett, jag har aldrig sagt så förut, det kom nu, jag fick något nytt ikväll. Det är en turbo i min motor, i min bönemotor. Det blir starkare, förstår ni, när jag får göra min andra del i ingredienserna här i den helige andes kraft. Amen. Och nu ska vi titta på den tredje ingrediensen. Vad var det för någonting? Det var tacksägelse. Och då säger Bibeln att vi ska tacka Gud i alla livets förhållanden. Och tacksägelse är alltid någonting som för oss in i nya välsignelser. Och jag håller precis på att skriva en bok, och jag vet inte om den kommer att ges ut någon gång. Men det blir väl nästan som lite memoarer skulle jag tro. Men man vet aldrig, det kanske blir någon gång. Och jag satt här om dagen och skrev när jag blev andedöpt. För i memoarer ska man ju berätta om sin barndom och alla möjliga härliga upplevelser. Och då var jag på ett läger. Fast på den tiden kallades det inte läger, då hette det ungdomsvecka. Kommer ni ihåg det? Och det var i Sundsvall, utanför Sundsvall. Det hette Kungsnäsveckan. Vid Selångerån där. Och för min farmor och farfar, de bodde i Timrå, och jag var där på sommaren hos dem på mitt skollov. Och så tog de mig så att jag fick vara med på den här ungdomsveckan. Jag var nog, skulle jag tro, jag tror jag var 11 år och skulle fylla 12 sen i september. Och det här var nog i juli. Och då hade ju predikanten sagt att vi skulle söka Gud och vi skulle bedja om andens dop. Och det var efter kvällsmötet. Och då vart vi kommenderade att gå in i bönemötet, för församlingen hade som en kyrka där också. Men mötena annars var ett stort tält. Men bönemötena var inne i det här kapellet, kyrkan. Och där var det ju fullt med barn och ungdomar, alla stolar och bänkar. Det var där trängdes vi på knä och bad om andens dop. Och jag kom på när jag skrev det där häromdagen att det var en 10-11-årig kille som hade varit på flera bibelstudier, ett långt väckelsemöte. Och mitt på dagen en rast med bad och spring och allt det där. Och väldigt mycket nya intryck. Det var inte lätt att mobilisera någon bönekraft för andedopet sen på kvällen. När man bara tänkte på, ska inte det här ta slut snart så man får gå ut till kompisarna och leka lite innan man måste bli kommenderad i säng. Va? Och då var det en pastor där som hette E.A. Söderqvist. Är det någon som minns det namnet? Han var blind den där pastorn. E.A. Vad kunde han heta? Jag vet bara E.A. Men Söderqvist hette han i alla fall. Han gick omkring och bad för ungdomarna där. Och så såg jag att han kom närmare och närmare. Och så kom han till mig, va? Och han kände lite på mig, för han var blind. Han såg, vem är du då, sa han. Ja, jag heter Ove. Och så berättade han, ville veta mer. Jag berättade, ja, pappa är pastor, han heter... Ja, är det Bertils pojk, sa han. Och så kände han ju pappa då. Och så blev det ju lite kommentarer omkring det. När jag låg där. Och så hade jag Kjell-Åke, min kompis. Han låg bredvid mig där. Vi skulle be tillsammans då.
Ja.
Och så sa han, vill du bli andedöpt? Ja, det kan jag väl, sa jag. Jag minns att jag sa så, jag minns. Jag vet att jag sa precis så. För jag var inte motiverad för det just där och då. Det kan jag väl.
Ja.
Då ska du tacka Jesus, sa han. Gör det nu, sa han. Ja, inte våga säga emot den där farbron på den där kanten. Så jag började, men jag bad några meningar. Nej, stopp, sa han. Du ska inte be en massa böner. Du ska bara tacka Jesus. Jag tänkte, men kan vi inte bara ligga och tacka? Bara säga. Säg bara tack, sa han. Och jag sa tack 5-6 gånger och sen tänkte jag nu tror ju Kjell-Åke att jag inte är klok. Alltså min kamrat som låg på andra sidan. E.A. Söderqvist låg här och Kjell-Åke här och jag var mellan sköldarna tyckte jag på något vis. Va? Säg bara tack, sa pastorn. Ja, men jag kan inte säga tack, tänkte jag. Vad ska Kjell-Åke tycka då om jag bara säger tack? Va? Men så tjatade han om det där tack bara. Så fort jag bad en vanlig bön så avbröt han mig. Bara tack, sa. För tackar man så får man nya välsignelser. Det var budskapet som E.A. Söderqvist hade till mig. Och rätt vad det var så brast det för mig. Och jag struntade i min kompis. Och jag började tacka. Och efter några sekunder skulle jag säga. Så blev alla mina tack. Det gick över. Till ett tungotal. Och jag minns det där så väl. Det var som när en vårflod uppe på fjället hittar sin väg ner, för det bara forsade, förstår ni, av glädje. Och ja, det där kan man inte beskriva, men jag minns, jag var ju bara ett litet barn, men det var en fantastisk upplevelse. Och det där kom jag att tänka på, det är bara ett par tre dagar sedan jag satt och skrev det där, och så tänkte jag på tacksägelsen förde mig in i nya välsignelser. Och jag skulle vilja säga till er att den ingrediens som finns i bönelivet när vi ska nå till Faderns hjärta, det är tacksägelsen. Precis som du räknade upp nu en massa olika ingredienser för en sockerkaka, så finns alltså tacksägelsen som en viktig del i bönelivet. Och vi får inte missa det. För en kristen som aldrig kan tacka, som bara klagar hela tiden, det är ingen seger i det. Det är ingen härlighet över en sån person och dens böneliv, utan det bara fastnar och gräver ner sig. Men tacksägelsen. Kommer ni ihåg de där 10 spetälska? En, ja, Paul. Du har läst den där texten, du. Ja, det har de andra också gjort förresten. Ja, allihop har gjort det. Alltså, alla blev renade. Och alla gick till prästen, för då skulle man, det var lag på det, va? För det var prästen som avgjorde på den tiden om man var frisk. Det var inte doktorn, det var prästen. Och alla var helade. En av 10 gick tillbaka till Jesus och tackade. Och han fick mer. Han fick syndernas förlåtelse också. Det fick inte de andra, vad jag förstår. För de tackade inte. Men det som tackar får alltid någonting mer. Och när vi får in den här ingrediensen i bönelivet av en attityd av tacksägelse, av tacksamhet, av den här innerligheten i bönelivet, då leder Gud oss in i nya välsignelser, i nya dimensioner. Och E.A. Söderqvist, den blinde predikanten, han lärde mig när jag var 11 år att om man bara tackar så får man någonting mer. Och jag tror att ni håller med mig om det, att om man kan lägga bort det där klagandet. Och man kan klaga på rätta saker. Det är värt att klaga på en del saker. Så absolut. Det är ingenting som är fullkomligt, varken i församlingen eller i den här världen. Va? Inte ens i Smedjebacken skulle jag tro att det alltid är fullkomligt. Utan då kan vi hitta något att klaga på, eller hur? Va? Men om vi istället hittar tacksägelsen som böneform och böneinnehåll, så öppnas nya dimensioner. Och vi gräver inte ner oss, utan vi öppnar dörrarna mot den eviga och himmelska världen. Amen. Sen, det finns två till, men de står inte i den här texten. Och det är lovsång. Det är faktiskt en biblisk ingrediens i bönelivet. Och den ligger väldigt nära tacksägelsen. Och nu vet jag i Sverige hur det är, att det är en väldig blockering på många håll för just begreppet lovsång. Och det är lite synd att det har blivit så. Det är tragiskt egentligen. Va? Men jag måste säga att det finns en del som är kritiska mot lovsången, och jag förstår dem. Därför att de har varit utsatt för en lovsång som egentligen har inte varit någon lovsång, utan den har varit militant och knepig, och det är ett sundhetstecken egentligen att man har reagerat mot det där. Va? Men det betyder inte att man får stänga hjärtat för det som är biblisk lovsång. För det är en ingrediens i bönelivet. Vet du, när Jesus bad, då sjöng de lovsånger innan de lämnade bönemötet en gång. När man läser apostlarna, så hade de lovsång. I Gamla testamentet, i Saltaren, det finns massor med lovsånger. Och i himlen, där ska vi sjunga lovsånger till Guds och Lammets ära i evigheters, evigheters, evigheters evighet. Så det blir väl härligt. Men här måste vi, här är inte idealbilden att bara kopiera en musikstil som kallas för lovsång. Det är att begränsa det väldigt mycket. Här handlar det om att hitta en tacksamhet i mitt hjärta som blir till en ton och en sång som jag riktar till Gud. Och då gäller det inte bara min sångröst eller musikalitet. Då gäller det hela livet. Det finns en missionär. Han var väl amerikanare, det tror jag. Stanley Jones. Visst var han väl det? Han var ju i Indien i många år. Och han var en av initiativtagare också till Ashram-rörelsen, som ju har betytt mycket över världen i många sammanhang. Och den Stanley Jones, han skrev många böcker, och jag har flera av hans böcker hemma. Och han skrev en biografi, en självbiografi, och han kallade den för en andlig självbiografi. Han skrev inte så mycket om sina barndomsupplevelser och sånt, utan han skrev om en biografi om vad Gud hade betytt för honom i hans liv, i hans innersta värld, för hans värderingar och hans tjänst och så. Och den boken kallar han för Sången om riket. Tänk lite på den titeln. Sången om riket, det vill säga Guds rike. Och i varenda kapitel så har han sången om glädjen, sången om predikan, sången om tjänsten, och till och med har han sången om lidandet. Hela boken handlar alltså om en sång om det som gjorde ont och det som gjorde gott och det som var härligt och det som var jobbigt. Men allting presenterades som en sång. Och när jag har tittat i den boken och även läst i den boken, så nu är det ett tag sedan jag hade den framme, men jag kom på den just nu, så förstår jag att lovsång är någonting mycket, mycket mer än att några ungdomar står i en kyrka och spelar gitarr och har lite trummor, och vi som är lite äldre, vi gnäller över att det är för hög musik. För det kan jag förstå att det kan bli. Utan här handlar det om en lovsång som formar mitt liv, min gudsrelation, till och med lidandet blir till en lovsång när jag överlämnar det åt Gud. Och den allra sista ingrediensen för att få ihop det här bakverket, för att appellera till våran lilla övning här nyss, det är tillbedjan. Det är en ingrediens i mitt böneliv. Och nu står det inte så mycket om tillbedjan i Bibeln, men det står tillräckligt mycket för att det ska bli en ingrediens. Tillbedjan, det är den böneform där jag kommer i andehänryckning. Det gjorde Johannes på ön Patmos på Herrens dag. Den söndagen när han var där bland alla dessa kriminella element som hade gjort väldigt dumma saker, som hade mördat, som hade förbrutit sig. Och där fanns också många kristna som var där på grund av sin tro skull, för det var mycket förföljelse under den här kejsarkulten. Så mitt på söndagen så kommer Herren över denne Johannes, sin tjänare, och låter honom komma i andehänryckning. Vad är det för något? Jo, det är när människans ande, det vill säga den innersta dimensionen av en människa, som gör att du är en människa. För din hund har ingen ande och en katt har ingen ande. För det, anden, det är det som Gud inblåste i människans näsa i skapelsen, och som identifierar just det mänskliga och det som är det eviga. Det är Guds ande. Och när Guds ande inblåstes i människan, så fick människan sin egen ande. Och där har vi något intressant. Att när Guds ande kommer över mig och när Gud uppenbarar mig, så kan min ande få vara med om en hänryckning. Så att jag ser in i Guds himmel, får vara med om uppenbarelser. Och jag skulle önska att jag hade mycket mer av sånt i min egen erfarenhet. Men jag vet att det finns möjligheter. Och tillbedjan är den böneform som tar till, som erbjuds oss i denna dimension av hänförelse, där människan möter Gud bortom det timliga, bortom det begränsade. Och jag tror att kanske ni alla här har varit med om sådana bönemöten. Tänk efter. När du var med på ett bönemöte i kapellet eller i kyrkan som tog 3 timmar och du tyckte det var 10 minuter. Det tiden bara försvann. Det har vi varit med om. Och du har varit med om säkert att du i ett benådat ögonblick av Gud har fått se in i sammanhang, och du har inte en förklaring för det. Du kan inte berätta det med mänskliga ord, men det var en slags andehänförelse. Och den bön du bad då, det var ingen åkallan. Det var en tillbedjan. För ju närmare Jesus Kristus vi kommer i denna andehänförelse, så är det bara tillbedjan till Jesus. Skulle jag uttrycka det i religiösa ord, så är det dyrkan som ligger närmast. Precis som du dyrkar en Gud, så dyrkar du Jesus. Du tillbeder Jesus. Du ger till Jesus av hela din innersta värld. Då är det inga bönämnen som är i fokus. Då ber du inte för knät som du har ont i, eller fasteragda som är förkyld eller någonting annat. Allt det där får vi be för. Men då är det inte böneämnena som står fram. Då är det bara Jesus som står fram i en tillbedjan av kärlek till Herren Jesus Kristus. Om vi nu blandar ihop alla de här 5 ingredienserna som jag har sagt, då får vi inte en sockerkaka. Den stod ju du för nyss. Det tyckte jag du gjorde bra. Jag hade inte klarat det så bra som du. Men när vi blandar ihop böneingredienserna utifrån ett bibliskt sätt, då kan vi fundera på, du sa att det var 2 deciliter socker och 2 deciliter och annat olika, och så var det något som bara var lite grann. Men kanske också att vi i de här ingredienserna ska ha lite olika mått. Jag hoppas att vi inte behöver ha så mycket åkallan. Det hoppas jag, för att åkallan är inget jag ber om att vara i nödsituationer jämt. Men när jag kommer i en nödsituation, då har jag en väg att gå. Tänk att få tillbedja, tänk att få lovsjunga och i tacksägelse bara få flöda i Herren. Och när livet kräver det, så finns det andra delar av bönelivet som kommer fram starkt. Så bönen är alltså relaterad till Fadern och hans hjärta genom att jag vänder mig till Gud genom de här 5 olika ingredienserna. Vi tar och tänker på Lukas 2 också. Vi går till Lukas 2. Det är julevangeliet, men det är inte det jag ska läsa. Det är längre fram i kapitlet. Från 36. Här står det om en profetissa som heter Hanna. Lukas 2 och 36. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Ser du att denna gamla kvinna, en änka som bodde i templet, hon var där natt och dag. Hon hade en hemvist där, det var hennes, jag vet inte hur hon hade det, men hon sov och bodde där i templet jämt. Hon var som en riktig inventarium där i templet. Och det hon gjorde i templet, det var 2 saker. Hon bad och fastade natt och dag. Men hon kunde inte göra så hela livet, va? Hon måste väl äta någon gång. Så fastan, det var väl i vissa perioder skulle jag tro. Men det vi ska förstå av den här texten, det var att hon tjänade Gud genom fastor och böner. Det står inte att hon tjänade templet eller tjänade prästerna eller tjänade den judiska religionen, utan hon tjänade Gud. Det vill säga, bönen hos den gamla Hanna, Fanuels dotter, den var riktad till faderns hjärta. Därför att hon varje dag, natt och dag, hela tiden prioriterade faderns hjärta och bad så det nådde verkligen fram. I Apostlagärningarna 10, där möter vi en hedning som heter Cornelius. Och denne Cornelius, han möter Gud i det här kapitlet, i den här berättelsen. Han blir född på nytt, och här är det evangeliet som når fram till också hednisk mark. För Cornelius var ju en hedning. Titta där på 10 kapitlets 2 vers. Ja, första också. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket. Och han bad alltid till Gud. Det var väl en härlig berättelse att han bad alltid till Gud. Så Gud står i centrum för hans böner. Och så i vers lite längre ner här, det är väl i vers 31. Här har vi den uppenbarelsen från Herren. Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Så när ängeln, när Petrus talar här till honom, så får han det här fantastiska budskapet att Gud hade hört hans bön, och även den här ängeln från himlen som framförde detta starka budskap. Alltså, Gud har hört din bön. Amen. Skulle jag vilja säga till er, Gud har hört din bön. Alltså det är så att ibland kanske vi inte tror det, för jag har bett för ett böneämne så länge och vi tycker inte att det kommer något bönesvar. Och det tyckte säkert också Cornelius. Han hade bett i åratal. Och då får han ett besked från himlen här och även från aposteln. Gud har hört din bön. Han har också sett dina gåvor som du har gett i kärlek. Och det blir, hoppas jag att du kan ta det som en uppmuntran. Att bön som når till faderns hjärta, det är böner som Gud hör. Böner som bara beds vid gathörnen för att de ska bli sedda människor. De hör inte Gud. De når inte fram till Gud. Men Cornelius bad och han får vittnesbördet ovanifrån. Gud har hört dina böner. Amen. Så när ni ber för era sökare och människor som kommer hit till er församling, människor som är skadade, och jag har hört så mycket fantastiskt fint vad ni gör här i denna kyrka, jag är djupt gripen över det, så har Gud hört era böner. Och ni ska räkna med att det blir seger, därför att Gud har hört. Och när Daniel bad, för då var det en väldigt svår situation, och jag ska inte gå in på det, men profeten Daniel i Gamla testamentet, han bad. Han ropade till Gud. Han bad. Och 3 veckor senare kommer en ängel och förkunnar att nu har du fått bönesvar. Gud hade hört. Men vad säger ängeln? Gud hörde din bön redan första dagen när du bad. Men varför har det dröjt 3 veckor då? Eller 21 dagar? Jo, därför att försten över Persiens rike stod mig emot när jag skulle komma och leverera bönesvaret. Men när jag fick en annan änglafurste från himlen som hjälpte mig, då vann vi seger över försten över Persiens rike. Det är andemakter i andevärlden alltså. Så redan första dagen hade Gud hört. Det hade nått till hans hjärta. Det känner jag att det är ett ord till er. Jag känner det väldigt starkt. Om jag bara får säga det så kanske det räcker ikväll. Jag ska säga det till er. Gud har redan hört. Amen. Han har redan hört. Behöver inte be mer. Börja tacka. Jag säger som E.A. Söderqvist. Börja tacka nu. Han har hört redan. Det är klart. Nu kan du bara sätta igång med tacksägelse och lovprisning och lovsång inför Herren. För nu är det levererat. Det är bara en kamp i andevärlden för att det ska nå fram. För också över såna här fina härliga orter så finns det en andlig makt som vill hindra Guds verk. Det är över alla platser, ska ni komma ihåg. Stora städer som mindre orter. Men Gud är på väg med bönesvaret. Det är bara en tidsfråga tills det bryter loss. Amen. Ska vi säga amen och halleluja, tack och lov. Säg någonting härligt i alla fall. Tycker ni inte att det är en bra förkunnelse? Ja, jag tycker också att den är mycket bra. Den är fantastiskt bra. Alltså just det där att inte bara be för bedjandets skull, utan be och tro och så börja tacka. Vet ni vad jag har sagt ibland när jag predikar? Och det kanske är nästan som att svära i kyrkan för en del. Jag har sagt att man kan be för mycket. Och det är ju precis tvärt emot vad de flesta predikanter säger. För de säger att man ska be mycket jämt. Men om vi tror att Gud hör bön, varför ska vi tjata på Gud hela tiden? Kan vi inte bara tacka honom? Ibland tror jag att bönen kan bli en flykt bort från trons mottagande av bönesvaret. Du vet att jag tänker med en församling. Jag har själv varit i sådana situationer som pastor och ledare och så vidare. Att man ber över något speciellt. Men man vågar inte ta emot bönesvaret. Utan man säger vi får be en vecka till. Och vi ber en månad till. Och vi ber ett år till. Och vi ber 10 år till. Nu tog jag väl i lite förstås. Men för att man vågar liksom inte släppa bönen. För bönen blir nästan som en prestation. Som en slags religiös rit inför Gud. Men när du har bett, börja tacka Gud, ska du se att det bryter loss på ett underbart och härligt sätt. Nu ska vi ta den där rasten. Då ska vi slå upp i 1 Timoteus brev, kapitel 2. Och så ska vi ta en liten avslutande stund här i samma ämne. Bön som når till Faderns hjärta. 1 Timoteus 2, och jag läser från början. Först av allt uppmanar jag till bön och till åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Här talas det om rätt bön. Vi säger ju nu att bön som når till Faderns hjärta, det är den rätta bönen. Och då ser jag att Gud blir välbehaglig när vi ber så det når hans hjärta. Här säger han att du ska bedja genom åkallan, förböner, tacksägelser för alla människor, för kungar och alla ledande. Och sådant är rätt. Det är rätt bön alltså. Och när vi ber en rätt bön, då behagar vi Gud. Det är just den där tanken som jag vill landa i en liten stund nu här avslutningsvis. Att bön som når till Faderns hjärta, det är rätt bön. Och rätt bön, det behagar Gud. Ska du tänka lite på det där uttrycket? välbehag. Inte irritation, men välbehag. När fadern hör sina barn bedja och vi ber i tro på ett sätt så att det når till faderns hjärta, då blir Gud välbehaglig. Amen. Och då tänker jag på texter som har med skapelsen att göra. För när Gud skapade himmel och jord i första Moseboken, så när allt var klart, då står det i första kapitlets 31 vers att han gick omkring och tittade på allt han hade skapat. Och så sa han, det var mycket gott. Han gick och skröt om sin egen skapelse. Och så underförstått betyder det, Gud blev välbehaglig när han såg på sitt eget verk. Och så är det alltid med Gud när han ser sitt eget verk i våra böner. När han ser sin egen helighet i vår helgelse. När han ser Jesu blod i verksamhet in i våra sammanhang. Då blir han välbehaglig. Och Guds välbehag vilar därmed också över oss. Om vi slår upp i Efesebrevet. Ska vi titta på ett enda litet bibelord där. I kapitel 5. Och vi läser från början. Bli Guds, alltså Efesebrevet 5:1. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss. Och utlämnat sig själv för oss som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Det här är ju intressant i sammanhanget att när Jesus offrade sig själv på korset så blev han ett offer. Och det offret var ett välluktande offer för Gud. Det är som att Gud luktar. Han har ett luktsinne, Gud. Och när han ser hur Jesus dör på korset, så är bilden att det är ett offerlamm som ligger på altaret. Och så går det upp en rök, en lukt, en doft från altaret. Precis som i Gamla testamentets brännofferaltare. Det gick upp till Gud och Gud iakttog israeliternas offrande, både i templet men också Noa när han offrade på Ararats berg. Det gick upp till Gud och Gud bestämde aldrig mer någon syndaflod. Det är ett välbehagligt offer. Och när Noa offrade brännoffer på Ararats berg, så var det därför att han hade fullgjort Guds kallelse. Gud hade sagt, bygg en båt, rädda människor och djur. Och Noa gjorde i allt precis det som Gud hade sagt. Och när han offrade så blev Gud välbehaglig, därför att offret harmonierade med Guds viljan som blev gjord på Noas tid. Så var det på korset. Alltså det var som ett altare där röken i bildligt talat gick upp inför Gud där på Golgata kors. Och när han kände den välbehagliga doften från altaret, från korset, då blev Gud välbehaglig, därför att han såg att offret stämde med Guds viljan. För det var precis det Gud hade sagt till sin son Jesus att han skulle göra. Det stämmer alltså med Guds viljan. Och därför lär vi någonting nu, att när jag ber i enlighet med Guds vilja, så blir det till ett välbehag inför Gud. För då märker Gud, jag beder inte utifrån mina egoistiska viljor, utan jag ber utifrån Guds fullkomliga vilja. Och så vilar ett välbehag över mitt liv. Här finns det mycket för oss att lära, för mig och jag skulle tro för oss alla. När bönelivet når till faderns hjärta, så är det därför att det beds utifrån ett offer som hör samman med Guds vilja, inte min, utan Gud vill någonting med mitt liv. Och det där tycker jag är lärorikt faktiskt. Att i ett skapelseperspektiv blir bön som når till faderns hjärta skapande. Och i ett försoningsperspektiv, enligt Efesebrevet 5:2 om offergåvan från korset. I ett försoningsperspektiv blir bön som når till faderns hjärta försonande och förlåtande. Först skapande, och så försonande. Och när jag vänder mig till Gud, så är det inte som kristen någon som irrar runt om i världen och är fullständigt desorienterad, utan ett Guds barn vänder sig till Gud, så är det hans barn som vänder sig till pappa. Det är inte irrande bort, utan det är igenkännande. Jag vet vem som är min far. Jag hoppar upp i knä på pappa. Jag vet vem som är min himmelske fader. Det är ett igenkännande. Då når man faderns hjärta. Jag är ju uppvuxen i en predikantfamilj, och jag tror att några av er kände mina föräldrar Siri och Bertil Linderskär. De var ju mycket verksamma i de här bygderna. Jag vet att du kände pappa. Och en del andra av er också gjorde det, va? Och jag hörde ju många predikningar. Jag är ju uppvuxen med pappas predikningar. Och jag minns han hade en gång en bild. Det hade Jesus också, mycket bilder. Att tala ett bildspråk för att förklara bibeltexter och sammanhang. Och jag ska avsluta här ikväll med att återge den bilden som pappa hade. Jag tror han hade läst eller hört det någonstans, men han använde den och den var bra. Just för att förklara barnaskapet, min bönerelation till Gud. Jag behöver inte be om ursäkt, jag behöver inte skämmas. Jag vet vem som är Gud, och det hjärta där min bön når fram. Det var för länge sedan, och på den tiden hade man ju en väldig respekt för domsväsendet och för en domare och rättssalen och så här. Och på den här platsen, vart det nu var, så bodde domaren och hans familj i samma hus som tingssalen var. Så barnen och familjen bodde alldeles bakom väggen, och så satt man där och väntade på att det skulle bli en förhandling. Det skulle bli en domstolsförhandling, va? Och minuterna innan man skulle gå in i domsalen där, tingssalen, och göra det, så kommer domarens lille pojk in. Han fick ju inte gå in där, men han hade väl smugit sig in. Och där sitter det en massa människor runt väggarna så där. Och där sitter domaren, det vill säga pappan, och så satt nämndemän, och så satt de som skulle prövas inför domen, och så satt en massa vittnen. Det var massor med folk som satt där. Och den där lilla pojken, han springer rakt till domaren och hoppar upp i knä på domaren. Och då var det någon liten förståsigpåare där som skulle skoja med pojken och sa: ja, men är du inte rädd för domaren? Du springer upp i knä på självaste domaren. Och han tittade sig runt i salen och han såg ingen domare. Det finns ingen domare här. Ja, men du sitter ju i knä på domaren. Nej, det är min pappa som jag sitter i knä på. Jag tyckte det var en bra bild. Jag har inte tänkt på den på åratal, men just nu när jag står och talar så kom jag på den. Därför att bön som når till faderns hjärta, det handlar om vilken relation till Gud du har. Om vi hela tiden går och tror att Gud ska döma oss och Gud är vår fiende nästan, som bara får vänta på alla tillfällen för att slå ner på oss, då blir det fel, va? Men alla vi som är här, det kan jag säga, jag känner inte er alla, men jag kan säga, jag tror mig säga det absolut, alla som är här i rummet, vi har en relation till Gud, att han är vår far och vi är hans barn. Och kommer vi in i den salen, då springer vi till rätt person. För vi vet vem som är vår himmelske fader, och vi hoppar upp i knä. Och de andra kan säga vad de vill, men vi vet vem vi har hamnat hos. Och när jag beder så irrar inte mina böner. Det far inte långt bortom rymder vida, som vi sjunger i en sång. Jag tycker det är en härlig sång, jag har inget emot den. Men det är inte så att när jag ber att bönerna far iväg in i universum någonstans. Utan min fader är hos mig här nu. Amen. Och det är till honom jag beder. Då kan jag viska, jag kan tänka min bön. Behöver inte skrika den. Det kan jag göra om jag har ångest. Om jag ska åkalla, då kanske jag måste skrika ut min bön, om jag behöver det. Men i vanliga fall så behöver jag inte. Jag kan säga det med vanlig samtalston. Eller till och med bara tänka min bön. Det går också lika bra. Men jag vet vem som är min far. Och jag vet vem som är min Gud. Och jag vet att han har ett varmt hjärta för mig och de behov som jag har. Och då kan ni titta på Hebreerbrevet 11:6. Jag bara citerar den. Det är ju första delen av detta mäktiga kapitel som beskriver den kristna tron. Utan tro är det omöjligt att, kommer ni ihåg, att utan tro är det omöjligt att behaga, ja. Där hade vi det igen. Gud alltså. Alltså jag talar ju om bön som når till faderns hjärta, då blir Gud välbehaglig. Gud nickar, Gud säger bra, härligt säger han, och så klappar han sig på hjärtat och säger, det där var en bra bön. Den gick rakt in i mitt hjärta. Men för att be så måste man ha tro, säger den här texten. Utan tro kan din bön aldrig bli välbehaglig för Gud. Och då ska jag avslutningsvis skicka med dig några bibelord som du kan reflektera över och tänka på. Markus 11 och 24. Vi börjar med den. Så här står det. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Amen. Utan tro kan du aldrig behaga Gud, men har du tro då kan du behaga Gud. Och det vill säga, vad du än ber om du gör det i tro som behagar Gud, underförstått, då kommer han att ge dig det. Matteus 21, verserna 21 och 22. Allt som ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Och vers 21, till och med ska ni kasta det här berget i havet när ni tror. Och nu ska inte vi gå ut och kasta berg i havet alltså, för ni har väl några bergsknallar här. Jag tyckte ni hade någon skidbacke här uppe till och med, va? Kasta inte bort den, för det tycker de skidåkarna om att ha kvar. Men det finns andra berg som vi har löfte om att ta itu med. Och det är otrosberg, och det är mycket av hinder i våra liv och i våra församlingar som Gud säger. Om du ber så att du når till faderns hjärta, då ber du i tro. Och då behagar du Gud, för då är det så att din trons bön stämmer med Guds hjärta. Det blir en harmoni mellan din bön och Guds hjärta. Och då blir det en väldigt stark effekt i din bön. Då kan du ta bort stora berg som ligger i vägen. Men om du ber på en våglängd som inte är Guds våglängd, om du ber på en dimension som inte är Guds dimension, då når du aldrig till faderns hjärta, och det blir inga bönesvar. Så det där är ju oerhört viktigt att tänka på. Jakob 1, verserna 5 och 8, men jag tar inte med hela texten, men ni som antecknar kan skriva Jakob kapitel 1, 5 till och med 8. Men han skall be i tro, inte vara som havets vind som blåser åt alla håll och far åt alla kanter, utan du ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar är splittrad och ostadig på alla sina vägar. Alltså när ditt böneliv blir med den splittrade bilden, du är ostadig, du irrar hit och dit, och du vet liksom inte hur du ska förankra ditt andliga liv in i Gud, då får du inga bönesvar. Men när du ber i tro, då behagar du Gud. Du tvivlar inte, du tror på Gud. Och då betyder inte det att du måste ha en fullkomlig tro på alla sätt och vis, så att du nästan låter tron bli som en gud för dig. Då blir det fel. Tron kan vara bara som ett litet senapskorn, sa Jesus. Så litet så det syns nästan inte. Men det rymmer en väldig kraft som kan förändra hela ditt liv och hela ditt böneliv. Och i Jakob 5 och 15, här undervisas vi om att be för sjuka. Och det är särskilt det äldste som fokuseras här. När någon är sjuk ska han kalla till sig församlingens äldste. Och trons bön som beds över den sjuke ska hjälpa den sjuke så att han står upp och är helbrejda. Det är alltså äldste som smörjer med olja och beder trons bön. Här har man nog, tror jag i alla fall på många håll, för mycket ensidigt sett på själva oljan som man smörjer på pannan. Ja, men det står så, det ska vi göra, och det praktiserar jag också ibland. Men det står inte att det räcker bara med olja på pannan. Du ska be tronsbön också. Det räcker inte med att hälla på lite olja. Jag minns i Stockholm när jag var pastor där, så hade vi en lite originell predikant som kom och hade en möteserie, och så skulle han be för sjuka. Så sa han ena kvällen, imorgon kväll ska vi be för sjuka, så då ska vi ha olja här, sånt. Ja, sa jag till dem, det har vi redan. Och så hänvisade jag till under predikstolen som var en hylla. Och där stod en sån här liten flaska med olja. Det var inte en deciliter i den där i alla fall. En halv kanske möjligen. Och det förstår att då sa han till mig, det där räcker väl inte, vi ska ha en 20 liters hink, sa han. Jag tänkte, nu tar han väl i alla fall. Men det var någon vaktmästare där som tog fram det där och kom med den där stora hinket. Och han hällde olja på folk, så jag tänkte, nu får jag stryk efter det här. Alltså det förstörde, jag såg hur det rann på kragar och på blusar och kläder. Och jag tänkte, nu kommer de efteråt och blir jätteledsna på mig som har tillåtit det här. Men jag fick ingen enda kritik, utan alla tyckte det där var härligt. Han hällde fullständigt olja på dem. Ja, det är okej. Och det kan vara bibliskt om du läser psalm 133. Där det står att gemenskapen bland de heliga är som oljan som flyter ner över kläderna på Aron. Ända ner till follen längst ner på hans mantel. Men jag tycker inte för min del att man behöver ta bibelord så där bokstavligt som man ska bada i olja när man ska be för sjuka. Men jag säger, det räcker inte med olja även om du häller en hel liter olja på någon. Utan det måste vara trons bön som ska resa den sjuke upp. Amen. Och då ser jag en lärdom här, alltså att bön som når till Faderns hjärta, det är trons bön som hjälper också i sjukdomsproblem. Och Romarbrevet 1:16, den kan ni utan till allihop. Evangelium, en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Alltså det är tron som är dimensionen för frälsningsbönen. När jag ber i Jesu namn om att få syndernas förlåtelse, så är det inte min bön som hjälper mig. Det är inte själva formuleringen av ord. Det är inte om jag skriker eller viskar, utan det är min tro i min bön. Och tro betyder då att lita på Gud. Alltså jag litar på Gud. Jag ber, jag litar. Jag vet att han är trofast, så jag kan verkligen lägga fram det. Och Johannes 3:16, är det någon som vet vad som står där? Hur kunde du veta att den bibeltexten, har du tränat speciellt för det här mötet? Åh, det är det du hållit på med, jag kan tro det. Det var perfekt. Alltså, vad var det han läste, vår broder här? Den som tror ska ha evigt liv. Alltså bönen som tar emot frälsningens gåva, som tar emot eviga livet, som tar emot andedopet, som tar emot bönesvar. Det är tron i betydelsen tillit till Gud. Det är det som är bön som når till Faderns hjärta. Nu ska vi tacka Herren tillsammans. Jag tackar dig för den här kvällen, att vi har fått dela så många bibelord och så många tankar omkring bönen som når till Faderns hjärta. Och jag kände här så starkt, kära Jesus, att jag ville uppmuntra de här vännerna med att säga till dem, eran bön är redan hörd. Jag tackar dig Gud att du har hört deras böner. Den som ber utifrån en ekonomisk svår situation, du har redan hört det. Den som ber utifrån en sjukdomssituation, du har redan hört det. Den som ber utifrån en relation till en annan människa som är frostig och svår, du har redan hört det. Och jag tackar dig här att nu är det bara en tidsfråga tills det ska bryta igenom i andevärlden, så att alla de här bönesvaren också får kött och blod och blir påtagliga, så vi kan bara få prisa dig för det. Så hjälp oss nu när vi går hem härifrån att kunna tacka dig för bönesvar. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Prisat vare Herrens namn för det. Jag avslutar min undervisning här. Nu har vi hållit på i en och en halv timme. Och jag har lärt mig att håller man på längre än så, Då blir det för mycket. Utan nu kör vi nästa gång. Och när var det? Det vet du.
Ja, det är den 11 mars.
Jag tittar där, ja. 11 mars, ja. Klockan 19. Då kommer Ove tillbaka, ja. Och då kör vi vidare med samma ämne.